Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag i en bil. Och det beror på att jag är på väg till ett speciellt ställe. Bosse Lindgren, vart är vi på väg?
Till Sishammar.
Just det. Och det är nämligen så att jag gick ju med i Tyresö hembygdsförening. Och det som är roligt med vår hembygdsförening det är att de hittar på en massa bra utflykter till gårdar och torp. Så i maj var de iväg till Sishammar, men det missade jag. Och då fick man höra lite om just det torpet. Och därför tänkte jag nu åka dit alldeles själv tillsammans med min man som är snäll och kör mig också. För att jag, även om jag har körkort så kör jag inte. Så att vi kan få höra lite mer om ett av de här torpen som är kända i Tyresö. Och har man den här boken som heter Torp och gårdar i Tyresö som Göran Magnusson har gjort. Där kan man läsa om Sishammar. Och jag tror säkert att både Thomas och Karin som bor där kan berätta mer. För det här är alltså ett ställe som stammar från 1620-talet. Och det tillhörde liksom Stormyra gård. Men det tycker jag att Thomas som vars familj har bott där länge får berätta mer om. Så nu ska vi se om vi hittar dit. Ja, nu har jag kommit fram hit till Sishammar och här har jag två människor som jag... Thomas, jag tycker att jag har känt dig jättelänge. Thomas Andreasson, vem är du?
Det var en svår fråga. Nej, jag vet inte vad jag ska svara på det. Vad vill du ha för svar?
Jag kan säga så här, du är känd en gång i tiden för Tyreseborna för att du startade någonting som på den tiden var extremt modernt.
Ja, jag såg ju ganska tidigt internets potential. Jag såg väl inte nackdelarna med det som vi också ser idag, men just möjligheten att komma åt den kommunala informationen, de offentliga handlingarna, alla planer. Jag var ju aktiv i Naturskyddsföreningen, eller Tyresö miljövårdsförening som det hette på den tiden. Och det var ju lite knepigt. Man fick gå upp på biblioteket och där fanns alla protokoll och saker i pärmar som man fick bläddra i. Och den ena hänvisade till den andra och jag insåg liksom att det där borde man ju bara sitta vid sin dator och trycka fram.
Så du startade Tyresö internet, vad heter det? Tyresö diskussion, så heter det?
Tyresö internetförening.
Just precis. Förra gången jag träffade er, Karin Andreasson, det var faktiskt, jag kanske träffat dig sedan dess, för du har ju fantastiskt bra ställe med hälsoteamet på Radiovägen, dit jag ofta går. Men när jag träffade er två, då var det på ett lekland, Katash. Varför träffade jag er två där?
Jo, men det stämmer ju. Tyresö teaterföreningen då, som jag är ordförande i, vi har haft ett samarbete, eller vi har ett samarbete under det här året specifikt med Katash, där vi spelar barnteater ute hos dem. För att de har ju ett litet teaterrum faktiskt, med en liten scen med ljus och ljud och professionellt bra, eller varför som fungerar alldeles utmärkt. Och då är det så att vi har kunnat få vara ute på Katash och ha ibland så där vårt årsmöte och så. För man har ju inte egna lokaler, så har vi i alla fall har vi ju inte, utan då har vi haft möjlighet att få vara där.
Och det är
då
ganska dyrt att hyra de kommunala lokalerna också, får man väl tillägga.
Ja, men så är det ju. Men då har vi haft möjlighet att kunna få vara där. De har varit väldigt tillmötesgående och så. Så att då ville vi liksom kunna ge barnteater för deras, ja, de som kommer dit, de barnen. De är ju ganska små, så de är små barn. Men då ville vi kunna ge. Så vi har spelat barnteater där ute under hela våren då, lite på helger.
Ja, jättetrevligt faktiskt. Och jag var helt imponerad. Och Thomas, du spelar ju också.
Ja, jag har ju förflutet i det som fanns förut Tyresö orkesterförening. Som var stommen i Tyresö-spelet från början. Så jag spelar ju klarinett.
Jag vet. Alltså det här är två engagerade människor. Och nu har ni också gått med i Tyresö hembygdsförening. Fast ni liksom bor i den riktiga hembygden. Eller hur, Karin?
Det stämmer ju, och det känns som att man egentligen borde varit med i Tyresö hembygdsförening i typ 10-20 år, men det har vi inte varit. Men nu blev det så att för två år sedan var det väl, så blev det årets julklapp att ge en medlemskap i hembygdsförening, Tyresö hembygdsförening, och det var ju alldeles jättebra.
Ja. Så det gick med. Och det som är roligt, det är ju alla de här utflykterna. Jag missade ju utflykten hit, och jag var väldigt arg, för då åkte vi till Härjedalen och höll på med något annat. Och då fattar jag ju då, Thomas, att då kunde du berätta väldigt mycket om torpet Sishammar. För gård och torp har vi här i Tyresö. Och väldigt få människor har egentligen känt till dem, men det har kommit ut en fantastisk bok där även Sishammar är med. Vad heter boken och vem har skrivit den?
Ja, men Gård och Torp i Tyresö, och det är ju Göran Magnusson och Erik Magnusson som har verkligen gått igenom alla gårdar och torp och kan ju väldigt mycket.
Ja, och det är det som är roligt, att nu står det skyltar också. Går man runt, jag som inte liksom, Krusboda torp. Jag har väl gått förbi Krusboda 1000 gånger. Jag vill inte om att det fanns ett torp där. Nu finns det en skylt när man går där på Vättinge gårdsväg. Här låg Krusboda torp. Så på något sätt så har vi börjat nu att visa vad saker finns.
Det har ju förr inte funnits så mycket intresse, åtminstone inte från liksom kommunalt håll, att bevara den gamla kulturbygden i Tyresö. Det är många gårdar och torp som har tyvärr försvunnit på det sättet. Kanske framförallt de kommunägda. Man tänkte ju inte på det när man rullade ut det nya samhället liksom. Och sen har det väl fortsatt. Nu börjar det bli en liten ändring, men det är fortfarande så att det går med snigelfart att ta hand om de torp man har köpt nyligen i naturreservatet i Tyresta.
Ja, precis. Och vi gick förbi Rundmar häromdagen, och det är ju, man blir ju ledsen.
Ja, man behöver ju någon som bor där, eller någon sorts någon användning, och det finns ju andra som lyckas med det, men man måste nog lägga lite mer energi på det helt enkelt.
Jag tror det krävs både en vision och kunskap, alltså dels en vision om vad vill vi göra med de här torpen, att det är viktigt att bevara dem, och sen att man liksom har kunskap om det här med byggnadsvård, eller så, för det är ju skillnad på gamla hus och nya hus, att man då är det timmerhus, att man kan byta timmer, att man kan liksom, man sätter inte in massa moderna, allt för moderna material, utan att det finns ju, tycker jag, ett stort intresse av folk, speciellt yngre tror jag, som vill lära sig av faktiskt de här äldre som fortfarande kan kunskapen, för att det är ju en kunskap som förs vidare genom det här hantverket, att verkligen göra det. Du läser inte dig till hur du lerklinar kanske en vägg, det kan du ju läsa, men du måste göra det också. Ja. Så att och husen måste ju bos i, alltså det går ju så fort att det förfaller om det inte är, det är inga människor där, ja, men då går folk omkring och så kan det bli att det slås in ett fönster. Ja, men redan där har ju börjat bli ett problem då, så börjar det regna in och så. Mm. Och det ser man på Strömstugan till exempel där vid Prinsvillan och så. Så att det är ju, det går jättefort.
Jag hörde att någon faktiskt hade stulit vedspisen i Strömstugan.
Ja, det är nog inte omöjligt. Men just att man har en vision, men också kunskap. Visionen är jätteviktig, för då finns en drivkraft att man vill göra någonting. Men sen också att man har kunskap om då att det är hantverkare som verkligen kan göra det här. Men jag är helt övertygad, gör man i ordning då i tid, det får inte gå hur långt som helst, för då är det ju faktiskt tyvärr lite för sent. Men ganska dåligt, även nedgångna torp kan ju ändå renoveras. Vi har ju själva gjort det här hemma med vårt äldsta hus här. Går ju att göra ordning, och sen att man bor i, att man är i husen, och då tror jag, om man då tänker som kommunen, om man hyr ut eller så, det finns en jättestor efterfrågan tror jag efter att bo i ett gammalt torp en vecka. Mm. Ja, absolut. Mm.
Om vi då går till de här torpen som finns, och Sisshammar är ju ett av de här torpen. För de som inte vet det, om man backar tiden 100 år, att till 1920-talet, då var alltså Tyresö bara bestående av två delar. Den ena delen hade slottet, ägde delarna här, och den andra delen var i Trollbäcken, och då var det Kumla herrgård. Så väldigt mycket av den här marken innan det blev sommarstuga var ju liksom två delar. Och här i östra Tyresö, här var det ju slottet och markisen som hade...
Han köpte ju sin del av Tyresö då 1892. Han hade gift sig rikt i USA med Caroline Russell. Ja. Och var ju en kulturpersonlighet på den tiden. Mm. Som umgicks i väldigt fina kretsar.
Och backar man till 1800-talet, så var de här torpen, det bodde torpare. Och då får man ju berätta för de som inte vet, vad är en torpare?
Ja, men de bodde ju och ägde ju inte ställena, utan de bodde där, så gjorde de väl dagsverken och så. Så det skulle ju levereras både bär och mat och mjölk och ägg säkert och så upp till slottet. Och på så sätt betalade de väl liksom sin hyra, och det var hårda villkor. Vi har gamla kontrakt här från hur de skulle leverera fisk, och det var inte mycket själva de fick liksom använda sig av det, och det var man kan bara tänka sig, det var tuffa tider att ta sig hit ut. Det fanns ju ingen väg ut hit då, utan det var ju säkert bara via båt
och isen.
Antagligen från Tegelbruket från andra sidan då, alltså de, och över isen och så. Och ja, de hade det tufft.
Våran granne här på torpet Lillström som ligger nästgårds här, de tar också hand om sitt torp på väldigt fint sätt. Mm. Han berättade att torparsystemet, menar han, uppstod som en, när det inte längre var lönsamt att hålla trälar.
Aha.
Utan då blev det istället någon sorts affärsöverenskommelse för att liksom få arbetet gjort på gården ändå. Mm.
Och jag vet, Karin, du spelade också en fantastisk roll i Tyresöspelet som gick i Bolmadalens kyrka. Där du berättar, alltså du sjunger, eller vad är det man gör? Jag kommer inte ihåg, men tårarna föll när du berättade om den här stackars kvinnan som knappt hade tid att träffa sina barn för hon skulle servera på slottet.
Ja, men det kändes ju väldigt häftigt och det är en jättefin roll och jag är glad att ha fått göra den. Kristin då, som jobbar uppe på slottet, och Maria Sofia, det här är ju 1600-talet då som vi gestaltar i Tyresöspelet, och hon jobbar ju där och serverar. Och jobbar ju dubbelt. Hon har ju barn hemma som hon behöver ta hand om, och djur och så. Och hon jobbar ju dubbelt både på slottet och i stampen. Hon jobbar väldigt mycket. Och jag kan liksom känna att jag kunde nästan känna som man var henne. För jag tycker man kan, inte att jag jobbar så på något vis, absolut inte, men att man kunde liksom tänka sig in hur det var. Ja. Hur det var att faktiskt slita så mycket. Det är många som jobbar väldigt hårt idag också för att få ekonomi och annat att gå ihop. Men och man känner sig alltid dåligt samvete att man lämnar barnen hemma. Eller att hur ska, ja, det, ja. Man ska vara på flera platser samtidigt. Ja. Och det är slitsamt. Men det är en väldigt vacker musik. Och jag kunde liksom känna nästan att man lite var henne. Jag fick gå in i den rollen och det var fint.
Alltså tårarna föll när jag lyssnade på det där.
Det finns ju en annan koppling där också. På sista föreställningen 1994 av Tyresöspelet, så bjöd jag ut Karin till den och sen gick det som det gick.
Ja, det var så ni träffades.
Ja, vi träffades lite innan, men det var så vi blev ihop.
Nej, men det var ju gulligt också att det var så. Ja. Men nu får du, Thomas, nu får du berätta om det här torpet. För att, i och med att jag missade hela din föreställning, för du höll ju låda här för Tyresö hembygdsförening. Berätta om Sisshammar.
Ja, men det har ju funnits länge. Det finns, gårdsnamnet finns ju på en av plattorna i kyrkogårdsmuren, muren vid Tyresö kyrka. Där finns ju Sisshammar och Stora och Lilla Myran och så vidare då, Mörkdalen. Men ja, min berättelse börjar väl med markisens köp. Han köpte ju den delen av Tyresö av advokatfiskalen Hörstadius. Uddbykvarn ingick inte, för den hade tydligen kommersiellt värde. Men köpte det där. Och sen dog ju gamle markisen 1930 och sönerna delade på marken. Och äldsta sonen, som ju också blev markis, sålde ju bland annat till kommunen då, och mycket tomter på Breviksalvön och så. Det är ju det som berättas i Tyresöspelet. Näst äldsta sonen, greve Johan Lagergren, hade ju marken på den här sidan. Han var ryttmästare i det militära. Och min farfar, tror han var ridlärare eller någonting liknande, också i det militära. Vi tror att de kanske träffades där på något sätt, för att efter kriget, när farfar ville flytta till Stockholm för att barnen skulle hitta arbete, så fick han jobb som rättare och skötte jordbruket på Åvagård.
Vad är en rättare för de som inte vet det?
Ja, det är en anställd jordbrukare helt enkelt. Eller som sköter om liksom gården då.
En slags förman, va?
Ja, exakt vet jag faktiskt inte. Ja. Men han skötte jordbruket på, liksom fungerade som bonde på Åvagård helt enkelt. Och pappa var väl 12 då, körde traktor och lite annat. Och sen såldes Åva 48 tror jag. Jag har inte exakt årtalet. Och då flyttade de till Stormyra och bodde här. Och sen flyttade de vidare till Dyvik. Och sen när greven dog i mitten på 70-talet, så dödsboet, barnen då, sålde Sisshammar och valde ut mina föräldrar bland annat intresserade köpare. Därför att farfar hade varit en uppskattad anställd hos deras far.
Aha. Okay.
Och sen har jag tagit över då efter min pappas bortgång.
Men det här blev ett sommarställe från början. De bodde i Bollmora själva, va? Eller bodde ni här ute?
Ja, alltså jag tänkte, det första som blev sommarställe, det var ju greven naturligtvis. Ja. Och han bodde inte i Bollmora, det fanns inte ens. Han bodde i stan. Ja. Och det var väl från ungefär 1935. Det ser man på saker vi har hittat här i huset och så. Och fram till andra världskriget ungefär. Och sen var det en familj som heter Nilsson som hyrde här fram till 1970. När frun i den familjen gick bort och då ville de inte hyra längre. Och de kom ju hit i båt från Årnäset tror jag att de rodde ifrån. För det var ju det enklaste sättet att komma hit då. Mina föräldrar hade det också som sommarställe men vi flyttade hit 2004.
Du och Karin?
Ja.
Och ni har liksom haft tre barn här ute också. De är födda här?
Ja, i stort sett i varje fall. Inte så hemförlossning. Men de första två barnen då bodde vi fortfarande i lägenhet vid Tyresövägen 2.
Just det, jag kommer ihåg det.
För övrigt gamla förvaltningsbyggnaden som markisens söner byggde efter att farsan hade testamenterat bort slottet till museet.
Vår lägenhet var ju så att säga telefon, där telefonisterna bodde och satt och kopplade telefonerna helt enkelt.
Jaha, vad roligt.
Ja, så det var nog mycket skvaller där uppe. Men det var trevligt. Men sen när vår tredje dotter föddes då bodde vi här. Ja.
Det blev så lite att vi, trångt med 43
ja,
kvadrat.
Ja, precis. Så att när vår andra dotter föddes var hon 6 månader, då flyttade vi ut hit permanent så att säga. Vi hade bott här på somrarna, hade vi gjort hela tiden.
Men var det modernitet där? Fanns det vatten?
Ja, absolut. Ja, vatten har ju...
Min pappa lät ju borra en brunn och dra in el. Och faktiskt, vi grävde för kabeln själva. Det gjorde jag. Ja. Vi köpte en begagnad grävmaskin och så grävde jag 850 meter för elkabeln hit. Ja. Så att då kom det el. Telefon fanns faktiskt sedan 30-talet.
Just det går telefon. När jag gick med Bernt Karlsson i skogen så han, ser du vad jag är uppe? Jag tänkte, vad konstiga metallgrejer. Eller,
isolatorer.
Ja, men... Just det, några isolatorer som var... Ja, då hade
i porslin.
I porslin, exakt. I den här jaktstugan för att de ska kunna ringa efter mer dricka.
Det har sin egen historia. Ja. Därför att greven var nämligen gift med Nadeshda Cedergren. Som var dotter till... Alltså, H.T. Cedergren var ju sedermera kompanjon med L.M. Eriksson.
Aha.
Som startade företaget som jag jobbar på. Och hans son var chef för Erikssons bolag i Mexiko. Och sonens dotter gifte sig med greve Johan.
Aha.
Och de hade ju en andel i telefonbolagen och så vidare. Va? Så därför så drogs det ju telefon. Det fanns telefon hit till Lillström och till jaktstugan.
Men ingen el.
Nej. Så att det gjordes ju väldigt tidigt. Uh-huh. Och det är bakgrunden till det. Va?
Men Karin, om man nu kollar på den här kvinnan som du... Så hon tjänsteflickan där som kämpade på. Tre barn och så bor så här. Hur var det när man är... För du har jobbat hela tiden. Båda två har jobbat. Det funkar bra att bo så här.
Ja, men alltså, man måste vara nog lite lagd på ett visst sätt. Alltså det är ju, ibland är det väldigt kämpigt såklart. Vintertid är ju något helt annat. Det är ett paradis vi bor i, det skulle jag vilja påstå. Vintertid är det inte alltid lika. Det kan vara igensnöat och det krävs att det... Ja, att det är plogat eller, och det är ju, får man ju, nu har vi ju haft både bra grannar allt från Kjell Springer och det Vova går det tas och som ändå körde sist samma vägen kanske en bit och så, men alltså man fastnar ju ibland, man kan köra i diket och man, det är liksom ett träd har fallit över vägen, då måste någon komma med, eller någon, då är det Thomas kanske som kommer med motorsågen.
Det har hänt några gånger att jag har skickat ett mejl till möteskollegorna på jobbet som föreställer ett fallet träd över vägen och så bara, jag blir sent i mötet.
Ja, men alltså, man måste vara praktisk, man måste väl ha den känslan som man hade förr när man löste problem.
En morgon låg det en jättestor tall tvärs över.
Jag tror att ni la ut det på Facebook, jag tror jag såg det, ni kämpar på.
Och min mellandotter Malva, som hon var väl 10 år, hade idén att kan man inte såga en skiva av det där, så jag sågade en skiva av stubben. Och monterade upp och tog med till skolan och berättade för barnen hur, i barnens klasser då, hur träd växer. Mm. Och den har jag gett till Strandskolan, så den finns kvar.
Jaha, med alla årsringar?
Ja, jag satt små spikar med små flaggor där det står att här byggdes Tyresö centrum. Och så säger man till barnen att här föddes jag och min mor. Var föddes din mamma och pappa någonstans? Och så kan man se hur tjockt var trädet då.
Men det var häftigt. Det var ju häftigt.
Nej, men det är ju speciellt. Alltså, det krävs ju en logistik. framförallt, för det här är då 7 kilometer ungefär upp till kyrkan då. Det krävs ju bil. Det krävs en bil som fungerar.
Fyrhjulsdriven,
det är inte helt fel.
Och tjejerna då? Är det moppar som man tar sig?
Ja,
eller hur gör man då?
Så småningom har blivit så stora såklart. Mopedkörkort är jättebra, så det har väl de allra flesta tagit, och sen såklart bil.
Innan dess så fanns det ju faktiskt en skolbuss då som då utgick härifrån.
Ja, det gjorde det. För att även i Vismas by så har det ju bott barn, va? Så att det har ju funnits familjer som bor, och man har ju rätt till skolskjuts om man bor så här.
Ja, nej, men så har det ju varit. Det var en liten minibuss som åkte i varje fall ut hit. För när våra barn var små så var det liksom ingen barn där som gick i varje fall inte kommunalskolan.
De hade växt upp dem i Vismas.
Ja, men det krävs ju en logistik och liksom... Vi har ju 3 döttrar ganska tätt, och det är ju inte ovanligt att man har med sig en kompis hemma. Ja, vi har kanske 4 barn hemma, kanske 5 barn hem. Så det var ju mycket så här, ja, vilka kommer med idag? Och då krävs det, har man kommit hit och så ska man komma härifrån. Det är inte alla föräldrar som kanske, oj, så långt ut och vad besvärligt och så. Så att då kanske man får köra hem det barnet också. Så att man måste vara villig att köra. Och planera in, liksom, åka upp, så ska jag ändå se till att handla också och göra det ärendet på vad man nu ska.
Skolbuss är också en väldig skillnad gentemot taxi. Ja. För taxi blir någon ändring. Man ska ringa tidigt på morgonen om barnet är sjukt, om barnet ska hem till en kompis. Ja. Alltså det är väldigt stress att ständigt se till att taxin inte kör i onödan. Va? Ja. Finns det en buss med många som åker på en viss tid, och kommer ingen så åker andra barn med bussen ändå. Liksom. Då, det är betydligt lugnare på det sättet.
Men jag tänkte just det här, Thomas, du som var tidigt med internet. För det har ju inneburit att människor kan bosätta sig lite överallt i Sverige. Och vi är uppe här i en liten by. Där går det faktiskt att jobba väldigt bra. Under covid lärde sig massa människor jobba hemifrån. Men Karin, du har ju ett fysiskt arbete. Du kan ju inte gärna massera på distans.
Nej, det är lite svårt. Eller med akupunktur eller vad det nu är, rehabövningar och så. Men så jag behöver ju komma på plats. Så är det ju. Så att jag måste ju ta mig härifrån. Så det blir lite stressigt. Det har hänt några gånger, inte många gubevars, men att det är så här... Jag kommer inte kunna komma till jobbet idag. Jag inser det kommer ta i alla fall 4-5 timmar innan jag kommer fram. Och då har man fått meddela alla kunder och så. Ja, så att det är klart.
Ja, det funkar.
Har ni fiber där i Härjedalen?
Ja, och det berodde ju på att byn skulle inte få fiber om inte alla fler kopplar på sig. Och det är väldigt mycket äldre där som inte förstod vad de skulle ha fibern till. Så vi fick fiber.
Och här kan jag ju berätta att vi hade ju våran telefon från Noret på andra sidan.
Ja.
Och Telia rullade ut fiber där, men inte kom de på att det gick en kabel över till våran sida. Så vi fick ingen fiber, och det fick ingen annan här heller. Och jag tjatade och fick till slut tag på en på Telia efter några år som sa att jaha, det tänkte vi inte på att ni hörde dit. Då hade vi kunnat inkludera er också, men nu är det för sent. Så att jag blir jättesur. Nu är det ett företag som har fått EU-pengar av PTS, Post- och telestyrelsen, för att bygga fiber här, och det är för flera år sedan. Ingenting har hänt, så vi vet inte vad de håller på med faktiskt. Men det är alltså i Härjedalen, och är det Storsjökapell,
ja,
va? Där har ni fiber, men här på Tyresös landsbygd, här finns det inte.
Jag fattar att det här är... Men jag måste säga, när man kom hit, ni har höns. Jag har sett bilder att ni också har får. Är det så?
Ja, men det stämmer ju. Jag är lite grann inne på den avdelningen. Vi har får. Vi har 5 stycken tacker. De kan vi gå och titta på sen. Roslagsfår, huvudsak. Och vi har hedemål och höns. Och sen så har vi 4 katter. Så det är våra djur. Ja.
Och jag känner ju till din bror också, Karin. Han står ju också för ett väldigt stort kunnande här i Tyresö. Vad heter din bror och vad är det han gör?
Ja, men det är Jonas Hedlund då, som är min bror. Han är ju naturpedagog då i Tyresö.
I Tyresö naturskola som finns på Alby.
Ja, det är precis, det är ju där de utgår ifrån. Men han träffar ju mycket klasser, och de har ju, eller det är det han gör då, och har liksom olika teman så som man jobbar med olika årskurser.
Ja. Och han håller liekurser.
Ja, men jag brukar kalla honom lite skämsamt liemannen då. Men det låter ju hemskt. Men nej då, han brinner för det här med slotter och lie och återfå liksom blommor och allt det här man pratar om. Och det är ju jätteviktigt. Så han har ju ett jättestort jobb där. Så att han är ju framför allt här i Tyresö, om man har sett honom. Alstorp då, i Tyresö, torpet.
Båtmanstorpet,
precis. Mm. Precis.
Och sen även ute på Dyviks lövängar. Precis. Har de en, där är väl också Tyresö naturskyddsförening väldigt aktiva med det här Är det inte det? För det finns flera. Ulf Johansson heter han, va?
Ja, det finns ett överlapp där, men det har ju en egen förening där ute. Den heter väl Arbetsgruppen Dyvikslövingar, tror jag.
Okej, ja.
Men det är ju ett stort överlapp. Det är mycket samma människor som förstås engagerar sig i Naturskyddsförening som engagerar sig där. Men det är också mycket lokalt att de som bor där ägnar sig åt det.
För det är också någonting nu som, nu pratar man ju om att man inte ska klippa gräsmattor, man ska inte slå och så vidare, men kommer man ut på landet, där slår man i speciellt, där har man väldigt koll på, till exempel i Härjedalen, där vet ju folk att man ska slå då har gräset näring, då kan djuren få mat. Alltså det finns ju väldigt mycket kunskap kring det här, och gör man inte det kommer andra växter, så att det här med ängar och sånt, det är inte bara låt det stå.
Nej, absolut inte. Det är det ju inte. Utan det är ju liksom lite när man slår det. Nu är inte jag experten på det där. Det är min bror som är väldigt så. Men att slå det och sen att ta bort det också så att säga, så det inte ligger kvar då. Mm. Men just att de hinner fröja av sig blommorna då och sånt där. Så att man ska liksom förslåtter och det finns det olika typer av. Så. Mm. Men
det, mm. För det är också en sån kunskap som fanns förr. Där man tog tillvara på allt och inte kunde slösa en slåtteräng hur som helst.
Nej.
Nej, men precis, så var det ju. Man tog ju vara på allting. Jag tycker, man fick en sån känsla, nu ska vi se, är det 2018? Det var otroligt torr sommar. Mm. Vi hade ju även djur då. Började liksom känna hur det faktiskt var att inte ha mat till djuren. Gick inte få tag på det. Och då började man känna så här, ja men herregud, vi kan ju slå lite nedanför, alltså på ställen här på sistsommar som vi inte hade tänkt att man ens, det får bara stå liksom, eller man slår en viss bit, men nu får vi ju slå allt vi kan för att få ihop så mycket mat som möjligt, för det var ju liksom riktigt krissommar och folk fick ju så att säga, avliva sina djur för att de inte hade mat, det var ju riktigt krisigt. Ja. Och då fick man sig en tankeställare här med att hur det faktiskt var att verkligen behöva slå av allting för djurens del.
Vi fick ju även faktiskt ta hand om det som hade slagits då på Dyvikslövängar.
Jaha, det fick det.
Ja, det går ju inte att komma till med fordon där, så det var ett jäkla kärrande. Så det blev, man märker överhuvudtaget hur, ska man säga, den gamla tidens levande kräver fysiskt arbete och mycket tid.
Ja, och man kanske också höll sig väldigt mycket friskare när man rörde sig hela dagarna.
Absolut, ja, absolut.
Ja, det kanske du känner till, ja, Karin, du som ser våra hopkrummade kroppar när vi sitter framför datorerna.
Ja, nej, men det är vi inte gjorda för egentligen, så det är jättebra. Men ja, så att vi ska slå vissa delar här på sistsommar, brukar vi slå också så att med lie. Så att,
vad roligt. Karin och Thomas, jag var ju faktiskt på en jättefin utställning. Var det förra året eller förra året på Tyresö bibliotek? Mm. Där det var fantastiska vackra foton. Och det var härifrån.
Ja, men det var underbara fotografen Erja Lempinen som fotograferar. Och hon hade en utställning då. Det handlade väl att göra med hembygdsföreningens, att de fyllde jämnt så att säga. Och då blev det utställning på gamla gård och torp här i Tyresö. Och sistsommar var en bland de torpen. Så vi syntes en hel del på den utställningen. Så Erja var ju här och fotograferade då.
Ja, och då såg man väl dina föräldrar som satt där och tittade, va? Det var någon bild, eller var det dina föräldrar?
Ja, det är väldigt speciellt faktiskt. För att då, det var både Thomas mamma och min pappa som ju då inte lever längre. Och gick bort, har gått bort här närmsta tiden. Eller närmsta åren. Och vi har ju renoverat ett av de äldre husen här på sistsommar. Och där med hjälp av väldigt mycket min pappa då.
Just det.
Vi höll på med det i 6 års tid. En dag i veckan, varje fredag höll vi på. Vi var så att säga lediga på fredagar, Thomas och jag, från vanliga jobbet. Och pappa kom alltid hit då. Så då renoverade vi det här gamla huset, apropå att man kan göra det. Precis.
Det började med att vi plockade ner egentligen och rev ner och Karins pappa byggde upp. Och jag lärde mig, vi ville ju gärna förstå lite hur gammalt huset var, så jag lärde mig hur man gör dendrokronologisk datering.
Vad heter det, sa du?
Dendrokronologisk datering. Alltså det handlar om att man mäter bredden på alla årsringar. Och är det ett gott år så växer årsringarna mycket, och är det ett dåligt år växer de lite. Så att klimatet sätter ju liksom ett avtryck i trädets tillväxtmönster som är samma för alla träd som kommer från samma trakt.
Så då kan man alltså avgöra hur gamla stockarna är?
Om man har en referens att jämföra med. Jag hittade faktiskt en sån på nätet som en person i Saltsjöbaden hade gjort från Nämndö. Så att jag lärde mig hur man gjorde det där, och jag gjorde väl kanske 80 olika dateringar på olika delar i huset. Det hade väl kostat ett par tusen styck att lämna bort dem. Men man måste vara ganska lite matematisk och väldigt noggrann, ha tålamod. Men jag gjorde alla de här dateringarna, och då kunde vi kartlägga byggnadshistorien. Så det är tre rum i huset. Och man kunde se att det första och andra rummet, det var väldigt fint timrat. Det tredje rummet var mera slarvigt gjort. Och nästan alla stockar i den första två rummen hade sitt sista växtår sommaren 1779.
Aha!
Ja. Och det här huset som vi sitter i nu, boningshuset här, det är ju byggt 1901. Där var sista växtåret 1898. Där har det torkat i tre år. Men vi kunde komma fram till att den gammelstugan här var gjord för djur antagligen. Så vi tänker att de lät den att torka kanske bara ett år då.
Aha.
Så att vi brukar säga att den är byggd 1780. Och man kunde se att det var för djur, för att man hittade att det hade funnits ett gammalt fönster. Då hade man bara fällt in två vertikala bitar som höger och vänster sida på fönstret. Så var det bara stocken upp till och ner till, och stocken på nedsidan var väldigt kraftigt sliten.
De hade ätit på den, eller?
Ja, det hade ju inte suttit något glas i alla fall.
Nej, nej.
Och då kan ju inte folk ha bott där, va?
Nej.
Utan de har kanske skifflat saker igenom och sådär. Och man kunde också se att det fanns ingen helt timrad vägg mellan första och andra rummet. Utan bara några två, tre stockar ner till och en stock upp till för att hålla ihop konstruktionen. Så det kan ha varit någon sorts kätte eller någonting sånt, va?
Och det var från det huset som Erja tog den här fantastiska bilden med en stol. Jag tycker vi lägger ut den igen, för att jag intervjuade henne därpå. Och hon var ju så jätteglad att det var en fantastisk bild. Det var på något sätt Sverige av någon konstig känsla och längtan.
Ja, det är otroligt fina bilder hon tog, och en känsla i bilden som är väldigt fin. Man måste se den, som sagt var. Ja. Men det är där uppifrån, ja, just från köket.
Och det var känsla även när vi plockade ner de här sakerna. Jag minns hur jag sågade loss en liten bit av en bottenstock. Och kände doften av färsk furu. Och så daterade den, och den var då från 1700-talet. Ja. Det var speciellt.
Ja, men det måste kännas bra också. Och sen är det väl väldigt kul att era föräldrar ändå varit så väldigt engagerade. Både Karin, dina föräldrar som inte har bott här, men dina föräldrar som ändå har en lång historia här.
Historien där huset, om jag fortsätter den historien, så utan att gå in på allt för mycket detaljer, så kunde vi se det mera lura ut. Det blev ett pussel med mysterium, eller varför gjorde man så här? Och slutligen kunde man lista ut att man hade byggt till ett rum till för djur i 1785 ungefär. Och sen 1851, när det faktiskt finns skriftligt på att det kommer en ny arrendator som flyttade in, då har man flyttat in i första och andra rummet och har fortsatt att ha djuren i tredje rummet. Och vi kunde se det på olika detaljer, bland annat att man tog upp en låg och bred dörr för djuren då i väggen på det tredje rummet. Sen 1911, då är djuren borta därifrån, för då tätar man med tidningar, sätter in innertak och så vidare. Och sen ser man hur man byter innertak och lite golv och sånt där. Och sen slutar väl historien då på ungefär mitten på 1980-talet, när min pappa och Frans Hugos sonson lägger om taket och räddar huset då, efter att mamma och pappa köpt här, för den var i väldigt dåligt skick, det läckte i taket, och hade kanske kommunen tagit över, tror jag inte det här huset hade funnits där idag.
Nej, för det är väl också någonting, jag då som har varit engagerad i politik, man tänkte så här: va? Säljer man huset till privatpersoner? Det borde ju vara i kommunal ägo. Men det tråkiga med de som är i kommunal ägo, de har ju inte skött speciellt bra.
Nej, tyvärr är det ju så. Och det är återigen, tror jag, både den här visionen, riktig vision av vilja och kunskap liksom, som fattas, tror jag. Det går trögt, någonting fattas i alla fall. Vi hoppas ju att det ska kunna hända någonting. Men nej, jag känner ju som sagt att återigen, man behöver göra ordning. Det är sånt som man stoppar förfall. Och det är ju det första hand, precis som Thomas pappa gjorde här, och rädda med taket då. Mm.
Jag tror att det handlar om att man inte tillräckligt väl sätter sig in i hur kommer två, tre, fyra generationer från mig att tänka om de här sakerna. Alltså det var ju min morfar var en av de där fyra stora, kallade som förra politiker, som bestämde allt i kommunen när Bollmora skapades en gång.
Vad heter han?
Ture Åkerblom.
Vad är det? Morfar?
Min morfar, ja.
Det hade jag ingen aning om. Då måste jag ha ett program till med dig. För att, Thomas, då finns det mycket mer att prata om sen.
Ja, jag har precis skrivit om att jag tycker att nu när man bygger äldreboende och så vidare där hans brädgård låg, så bör man ju döpa en gata till Ture Åkerbloms väg där.
Håller du med?
Ja, de tyckte naturligtvis inte, men de var ju födda i början på 1900-talet, och de tyckte ju inte att det var något att spara på de där gamla husen.
Nej.
Min mamma har berättat hur Karolina-hemmet, som ju var lite fattigstuga eller så vid slottet, att det fanns någon som ville köpa det. Men nej, kommunen tyckte att det där fattighuset, det var ju en skam, det ska väck.
Ja.
Och idag så hade ju, jag menar, allt det som var fattigt och fult och skitigt och skulle väck på den tiden är någonting man sätter stort värde på idag.
Ja.
De tänkte inte tillräckligt långt fram.
Nej. Och då fick alltså brandkåren träna på att elda upp Karolinahemmet.
Ja, det är fruktansvärt, det var ett otroligt vackert hus.
Jag minns, nu var jag i och för sig en väldigt orealistisk 19-20-åring, men jag ville flytta hemifrån och tänkte att jag kanske skulle kunna renovera maskinistbostaden vid Udby kraftverk. Och jag minns fortfarande när vi åkte förbi och plötsligt såg hur det brann där, för man rev byggnaden.
Ja, men det var så man gjorde förr.
Och det var kommunen som gjorde.
Ja, ja.
Det skulle finnas plats för en bro där, för Nya Brakmarsvägen. Nu är den bron byggd och den ligger inte alls där huset låg.
Jag vet. Det är där. Ja, det finns mycket att säga om det. Men nu tänkte jag avstå programmet, för att nu går era höns här förbi. Och nu vill vi titta ordentligt på den gamla stugan. Och det är ju fantastiskt kul att ni har så mycket kunskap också, att ni har också tack vare släktingar och vänner sett till att hålla huset så fint. Och det är ju inget ställe som folk får komma till, för att det här är ert privata hem.
Jo, men så är det ju, och det är ju lite långt ut på landet sådär, och vi gillar ju att bo här och vi har ju mycket vänner och det är ju stor bekantskapskrets och sådär.
Och vi som har åkt med båten förbi här, för det är alldeles innan Luraström, så ser man, förut var det, man såg det knappast. Det var liksom lite, jag visste inte ens var Sisshammar låg, för det syntes inte. Men det blir finare och finare även från sjösidan.
Ja, men det är roligt att höra. Sen har vi har ju lite att göra här, vi behöver städa. Det har ansamlats mycket saker och vi har inte haft så mycket tid när barnen har växt upp. Det har ju varit väldigt mycket att stå i, men nu när vi blir lite äldre och barnen blir lite större, så randas väl en tid när vi kommer att kunna ägna mera tid här.
Du är inte lika gammal som jag, men snart är det väl dags för dig att gå i pension, va, Thomas?
Ja, men visst, jag börjar fundera på flexpension och så.
Ja, vad bra, för det, jag måste rekommendera det. Att gå i pension, det är det bästa vi har gjort i alla fall.
Mm. Sen ska vi säga att jag trivs med mitt jobb på Ericsson också. Mm. Och särskilt nu i och med att man kan jobba mycket hemma. Mm. För att Ericsson har flyttat alla sina kontor till Kista, det gjorde man ju redan 2012 tror jag det var. Så att det är ju, härifrån så är det ju 1,5 timmes resa, eller drygt det till och med.
Du började på Ericsson här i Bollmora?
Ja, jag började på Ericsson i Bollmora. Jag bodde på Bollmoravägen 12. Hade väl ett par minuter på cykel till jobbet. Jag började göra praktik och examensarbete på tekniskt då. Och sen fick jag anställning där.
Jag ska boka in ett nytt program med dig. Både om den här tiden, internets födelse och alla våra visioner vi hade om att allting kommer bli bra när vi blir uppkopplade. Och sen måste jag få göra ett program om din morfar.
Mm. Absolut.
Tack så hemskt mycket.
Han förtjänar att lyftas fram lite mer, tror jag.
Det tror jag också. Och uttaget hela den perioden med de här gubbarna som satt i någons kök och bestämde. Och hur man 1958 lånade pengar och 1961 så stod det första huset färdigt. Och sen var Bollmora mer eller mindre klart 64-65. Alltså ingen sån planering finns idag, att man bara kan sitta där i ett kök och planera ett helt samhälle och så byggs det.
Morfar tyckte ju att han var sur, han tyckte att den moderna politiken hade blivit så partipolariserad. På hans tid, menar han, så då satt vi tillsammans och var det någon som kom med ett vettigt förslag så tog vi det oavsett vem det kom ifrån.
Så var det!
Och det var ju lite lösa boliner. Det berättas att de hade lagt ut för anbud på någonting, så något jobb som skulle göras. Och så sa morfar att ingen av de här anbuden är bra, min brädgård kan göra det här billigare. Och så fick han göra det.
Så var det! Det finns många sådana roliga historier. Det tar vi i nästa program. Tack så mycket för att jag och min man sitter bredvid där fick komma hit. Tack så mycket Karin Andreasson.
Tack så hemskt mycket, det var roligt att du kom hit.
Ja. Och tack så mycket Thomas. Vi hörs igen, du och jag, på radion.
Ja, det ska bli trevligt.
Ja. Och jag som har fått den här äran att komma hit heter alltså Ann Sandin Lindgren. Och ni kan också gå med i Hembygdsföreningen för att veta. För det är väldigt spännande saker som är på gång under hösten. Och man kommer besöka andra trevliga ställen. Man får lära sig väldigt mycket om Tyresis historia. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.